Herren har sagt, jag kommer att öppna det profetiska ordet för er, för jag vill att ni varnar mitt folk för vad som kommer att komma emot församlingen i ändens tid. Och det är bara nåden som gör att man kan få se in i det profetiska överhuvudtaget. Ja, man kan inte uttyda Guds ord om inte den helige ande i sin nåd uppenbarar det för oss. För några år sedan nu så hade jag en dröm som beskrev exakt i vilken situation vi befinner oss just nu. Jag drömde att vi kallades fram till en ny smal väg och det var alldeles kolsvart runt omkring oss. Men plötsligt sänktes det ner en lampa från himlen som lyste med ett starkt sken. Herren sa, jag ska visa er, och så börjar vi att vandra på den här nya vägen. Nu lystes vägen upp och vi fick se massor av huggormar som ringlade omkring. Men de tålde inte det här ljuset, så de stack iväg och gömde sig. Och helt plötsligt så verkade vara dag. Det blev ett jätteljus där. Nu blev vi arbetslösa den 1 januari 2009. Så vi har haft väldigt mycket tid att läsa och be över de här bibelställena vi ska ta upp här. Vi märkte att det började hända något nytt när vi läste Bibeln. Hur Gud började öppna våra hjärtan. Precis som han hade sagt. Och när vi stämde av med varandra så märkte vi att Gud talade om samma sak. Det här var spännande. Bara för någon månad sedan nu så fick jag se att den drömmen jag hade haft är faktiskt ett bibelsammanhang. Så det var ett personligt rema som man kunde ta till sig. Den där drömmen lever jag i nästan dagligen, för jag tycker den var så stark. Alltså när lampan kom ner på en mörk plats. Så vi ska ta och läsa det bibelordet. Det är ju ganska aktuellt idag då. Andra Petrusbrevet 1:19-21 så står det så här. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Framförallt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad de har fått av Gud. Det där var ju precis drömmen. Lampan som kom ner på en mörk plats. Nu säger ju en del i Emerging Church att vi inte ska hålla oss till det profetiska ordet. Rick Warren till exempel, hans anhang. De uppfyller ju precis vad Bibeln varnar för, att det ska komma i ändens tid bespottare som hånar och förtalar er. När ni talar om ändens tid, så att säga. Men vi ska alltså fördjupa oss i de profetiska skrifterna och låta det vara ett ljus så vi förstår. Och jag tror att gör vi inte det så kommer alltså ljuset att stängas. Vi lever i mörker och vi vet inte vart vi är i det profetiska skeendet eller någonting. Och då är det lätt att sova. Men jag tycker i alla fall att när man studerar det profetiska ordet, man kan inte bara hålla på med det, så missförstår man inte. Men jag menar nu, när man gör det samtidigt som man håller på med vanliga bibelstudier och så här va. Så tycker jag i alla fall att hjärtat blir levande. Man ser att Jesus ska komma igen. Och det där handlar om alltihopa. Det är att det är ett evigt liv framför oss. Och Jesus ska komma tillbaka. Så Gud välsigna dig nu och plocka fram din bibel och följ med. Så ska vi ta och titta på den sista generationen. Den sista generationen. Så vi ser om vi kan komma fram till den slutsatsen. Ja, Herren visar så tydligt att det är Israel vi ska se för att försöka lära oss något av det profetiska ordet. Och i Lukas 21 och 29, det står det om fikonträdet. Vi ska se på fikonträdet. Och i första Korinthierbrevet 10 och 11 så säger apostel Paulus även att vi ska se på Israel, för att de är en varning för oss som har tidens slut in på oss. Alltså Israel och deras historia och allt som händer med dem, det är en bild på som ska hjälpa oss att förstå någonting om ändetiden. Och Israel vet jag ju att det är många som är intresserade av, och själva har vi varit där och gift oss där och älvor har bott där i många år. Och vi älskar landet Israel och vi älskar det israeliska folket, vi älskar judarna. Tänk vad de har lidit genom åren. Men de måste också bli frälsta. Det hjälper inte att vara jude, det hjälper inte att läsa lagen och det hjälper inte att hänga på sig alla de här attiraljerna som de gör. Utan de måste också bli frälsta. Det finns ju mycket löften som är ställda till Israel, och Paulus tar upp dem i Romarbrevet 9:3-5. Jag skulle önska att jag själv vore fördömd och skild från Kristus i mina bröders ställe, mina landsmän efter härstamning, alltså judarna då. De är israeliter, de har barnaskapet och härligheten och förbunden och lagen och tempelgudstjänsten och inte minst löftena. De har fäderna, och från dem har Kristus kommit som människa. Han som är över allting, Gud prisat i evighet. Amen. Tänk att Jesus har kommit från judarna som människa. Det tycker jag är enormt starkt. Och kanske är det därför som djävulen hatar det judiska folket sådant, så att de blir förföljda i alla tider. Har man förkastat detta folk och behandlat dem illa. Det står att de tillhör löftena. Det ska väl tolkas som om att de har ju fått Guds ord uppenbarat till sig, och därifrån har vi fått evangeliet, och där kommer alltså Jesus ifrån. Han som är löfternas ja och amen. Och det står det om här i andra Korinthierbrevet 1:20. Så kan vi läsa om att de måste in i Kristus, alltså in i det andliga livet, alltså in i livet i Jesus Kristus. Då står det så här då, andra Korinthierbrevet 1:20-22. Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen, för att Gud ska bli ärad genom oss. Den som befäster oss och ger i Kristus, och som har smort oss eller invikt oss, det är Gud. Han har satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en handpenning i våra hjärtan. Och sen står det i Johannes 3:14 då, där om ormen. Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd. För att var och en som tror, då står det eis där, in i honom skall ha evigt liv. Alltså man måste komma in i Jesus. Det är ju som att det blir inympad i det här olivträdet genom tro, med andra ord då. Och så står det då i vers 16 sen då. Ty så älskade Gud världen. Världen är ju utanför Kristus. Att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom, det står det eis igen, in i honom inte ska gå förlorad utan ha ett evigt liv. Det handlar alltså om gemenskap, ett flöde av liv från Guds son in i oss, in i vår ande, så att vi blir födda på nytt och kan ha gemenskap med honom. När vi läste i andra Korinthierbrevet 1:20 förut, så stod det sigill och handpenning. Och det här är ord som talar om privat egendom. Och handpenning här, det är ett gammalt grekiskt ord som är arabon, och det betyder förlovningsring. Och det blir ju inget bröllop utan förlovning, det vet vi ju. Många de reser till Israel idag, de kanske får en liten romantisk syn på landet. Elvor har berättat för mig när hon jobbade där att hon också kanske hade en annan tanke, men då märkte hur det var där nere, så får man kanske en helt annan syn. Men faktum är att hela det här New Age-paketet och judiska mysticismen och allt det här, det sprider sig ju som en präriebrand nere i Israel idag. Och det är ju inte enligt Guds vilja. Men de måste bli frälsta. Och det kommer de att bli i ändens tid, för Guds nåd och kärlek till Israel försvinner aldrig. Det står i Jeremia 31:1-3. På den tiden, säger Herren, ska jag vara Gud för alla Israels släkten, och de ska vara mitt folk. Så säger Herren, det folk som kommer undan svärdet finner nåd i öknen. Och det var ju det man saknade i Israel. Man hade ju lag, men man hade inte nåd. Och nu kommer man tydligen in i svårigheter här och får tag i nåd och blir frälsta. Israel går dit där jag ger dig ro. Fjärran från mig uppenbarade sig Herren för mig. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbliva över dig. Ja, det ser man att Gud, han har aldrig förkastat Israel. Och det försöker ju Paulus säga också i Romarbrevet, när han talar om att de åter ska bli inympade i sitt eget olivträd. Spännande är att gå tillbaka till Jeremia 30:22, alltså versen innan 31:1. För då står det på den tiden, och det syftar ju då tillbaka till den här versen som vi läser nu då. Det finns en hemlighet i Guds rådslut som ska öppnas i ändens tid. Då står det i Jeremia 30:22-24 läser vi i Jesu namn här då. Och ni ska vara mitt folk, och jag ska vara er Gud. Se, Herrens stormvind full av vrede bryter fram, en härjande storm. Över de ogudaktigas huvuden virvlar den ner. Herrens brinnande vrede skall inte vända åter förrän han har utfört, ja, förrän han har fullbordat sitt hjärtas tankar, sitt rådslut med andra ord. I den yttersta tiden kommer ni klart att förstå det, står det. Det intressanta här, att där det står den yttersta tiden här, så är det ett hebreiskt uttryck som betyder asharit. Det betyder alltså den avslutande perioden, eller den avslutande tidsperioden. Det står jom efter där. Det betyder tidsperiod eller dag eller något. Det här är alltså något som är fördolt i Guds rådslut, men som ska öppnas i ändens tid för de som lever i ljuset. Vi talar alltså här om Herrens dag. Det är ju en vredes dag. Och det står ju i första Thessalonikerbrevets 5:e kapitel, så står det att de som lever i ljuset, står det, kommer alltså inte den här dagen att komma som en tjuv. Utan vi ska klart förstå det. Och där står det om att sova och att dricka och att leva i mörkret. Och när man då går till Jesaja 28 till 28, kapitel 28, 29 och 30, som David Wilkerson säger hör ihop, så kan man se där, om du slår upp 29 till exempel, och så läser vi från vers 11, så förstår man snart var Paulus har hämtat sina uttryck i första Thessalonikerbrevets 5:e kapitel. Om att sova, om att dricka, om att, och så här. Ja, då läser vi här då. Vi läser Jesaja 29, vers 9-11. Först handlar det ju innan här, så kommer ju alltså det komma ett anfall här emot Jerusalem. Ariel där, 29, det är ju Jerusalem, men det är också församlingen. Kom ihåg det, den avfallna församlingen, finns ju flera Jerusalem. Jerusalem där är ju Ja, vi fortsätter här då. Då står det så här: häpna och förundras och stirra er blinda. Jag var blinda. De druckna men inte av vin. De raglar men inte av starka drycker. Ty Herren har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höllt mörker över profeterna och över siarna, era ledare. Och så står det så i vers 11. All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Och då ska vi ta och läsa en förseglad bok som ska bli uppenbarad i den sista tiden. Och det är Daniels boken. Vi ska läsa Daniels boken. För det står att Daniels boken är förseglad med sigill, men skall öppnas igen för de som lever i ljuset i ändens tid. Det här är spännande, vänner. Och då läser vi från Daniels bokens 12:e kapitel och vers 4 till och med vers 10. Men du, Daniel, göm dessa ord. Då står det dabar där. Det betyder alltså rådslut. Och försegla denna skrift till ändens tid. Många ska forska i den och kunskapen ska bli stor. När jag Daniel såg upp, se då stod två andra där, en på flodens ena strand och en på den andra stranden. En av dem sa till mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten: hur länge dröjer det innan änden kommer med dessa märkliga ting? Jag lyssnade till mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten, och han lyfte sin högra och vänstra hand upp emot himlen och svor vid honom som lever för evigt att efter en tid, tider och en halv tid, när det heliga folkets makt är krossad, då skall allt detta vara fullbordat. Och en tid, tider och en halv tid är 3,5 år eller 42 månader. Det är ju samma tid som vilddjuret ska regera i uppenbarelseboken 13, med andra ord. Nu fortsätter vi i vers 8 här då. Jag hörde allt detta men förstod det inte, så jag frågade min herre: vad blir slutet på allt detta? Då sa han: gå Daniel, för dessa ord eller rådslut ska förbli gömda och förseglade under sigill, står det då, till ändens tid. Och det är det jag tror, att Gud håller på att öppna sigillen så vi kan förstå vad som kommer att hända nu. För det står i vers 10 sen då: varför tillåter Gud detta komma emot Jerusalem och församlingen? Jo, det står här: många ska bli renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga ska bedriva sin ogudaktighet, och ingen ogudaktig ska kunna förstå det här, men de förståndiga ska förstå det här. Med andra ord, precis som han skriver i första Thessalonikerbrevet 5: ni som lever i ljuset, och då menas det profetiska ljuset som vi ska leva i tills ändens tid, vi kommer att förstå och kunna urskilja detta. Nu vill inte jag ta ett bibelstudium som Elvor håller på med om hästarna, men det är ganska intressant i alla fall att hela uppenbarelsebokens händelseförlopp börjar ju med att han bryter sigillen på en bok och fyra hästar flyger iväg ut över jorden. Och jag vill påstå att de där hästarna då, det kommer Elvor att tala om, hon är ju före mig sen i studiet, hon kommer att säga och visa att de där hästarna är samma sak som vindarna som far över jorden. Och som vi läste här då, Jeremia 30:22: Herrens stormvind full av vrede bryter fram en härjande storm över de ogudaktigas huvud, virvlar den ner. Vänner, jag tror att den här stormen har börjat. Vi ser i världen vad som håller på att hända. Lukas 21:25 är ju intressant då. För där står det om Tecken ska visa sig i solen, månen och stjärnorna. Och på jorden ska det vara ångest och så ska det vara vågor och havets dån. Och det är ju intressant, för det menas ju folkhavet. Och vindarna, kan jag slå vad om, är det som sätter folkhavet i rörelse. För ni vet ju vad de pratar om idag, va? Det är så mycket globala problem över hela världen. Och vad säger man är lösningen? Jo, vi måste ha globala lösningar. Och det kan du också se det här i Daniel 7. Daniels bokens sjunde kapitel. Det är ju den är ju fördold, står det ju till ändens tid. Jag tror vi ska öppna den idag. Vi ska få se in i Guds rådslut på ett speciellt sätt här. Daniel 7 och 2, där står det ju att Guds fyra vindar, eller himlens fyra vindar, blåste fram över havet och uppstod några djur som vi sen ska titta på. Och Irvin Baxter, som såg det här redan, ja, 1968, predikan faktiskt om att han tror att det var Tyskland som kommer att enas. Och när vi ser det sker, så kommer vi att se början på den nya världsordningen. Bild 2, och jag läser ifrån Hosea 3 till och med 5. Jag sa till henne, under lång tid skall du vara hos mig. Bedriv inte otukt och ge dig inte åt någon annan man. Jag ska vara hos dig. Ty under en lång tid skall Israels barn bli utan kung och furste, utan offer och stoder, utan efod och husgudar. Och det hände ju vid diasporan där, vid år 70, vet vi. Sen ska Israels barn vända om och söka Herren sin Gud och David sin konung. Det intressanta är att ordet vända om där, det är det hebreiska ordet shov, som betyder alltså att återvända tillbaka till den punkt man föll av ifrån. Och där har vi också bilden på att Israel kommer tillbaka och får sitt land. Och därifrån då så ska man söka Herren sin Gud och David sin konung. Och det kan vi ju förstå att det handlar om Messias, och David här då, det är ju ingen annan än Jesus Kristus förstås. Med fruktan ska de söka Herren och hans godhet i de kommande dagarna. Där står det också Asharit Yom, alltså i den sista avslutande tiden, så ska Israel vända tillbaka igen till sitt land. Det intressanta här, det står med fruktan, står det här. Och det är ett ord som betyder egentligen pashad, att bli rädd genom en plötslig händelse. Så här har vi den här ordningen då, att romarna förstör templet år 70. Förskingringen sker och man kommer tillbaka igen 1948. Och i den sista tiden så ska man uppleva en plötslig skräck som gör att man börjar söka sin Messias, det vill säga Jesus Kristus. Det kommer alltså att ske vid avslutningen av den här tiden, strax innan basunen ljuder. Då ska Israel alltså inympas i sitt eget olivträd genom tron på vår Herre Jesus Kristus. Ja, vi har fått en klocka att gå efter. Precis som Herren sa, se på Israel. Israel ska bli utan tempel och få lämna sitt land år 70. Vända tillbaka igen 1948. Och en plötsligt alarmerande händelse som ger fruktan ska man börja söka Herren Jesus Kristus. Och det sker i den avslutande tiden innan basunen ljuder. Och det kan vi läsa i Uppenbarelseboken 10, vers 5-7. Uppenbarelseboken 10, 6-7. Och han svor vid honom som lever i evigheters evigheter, vid honom som har skapat himlen och vad där i är, och jorden och vad därpå är, och havet vad där i är, och sa: ingen tid skall mer givas, utan i de dagar då den sjunde ängels röst hörs, när det sker att han stöter i sin basun, då är Guds hemliga rådslut fullbordat, i enlighet med det glada budskap som han har förkunnat för sina tjänare, profeterna. Här har vi två grekiska ord för tid. Det ena är kronos, Och det handlar om en löpande tid. Vi vet ju att klockorna ofta kallas för kronografer. Och sen har vi då kairos, och det är bestämda tider då på den här tidsaxeln. Och då går vi till bild nummer 3. Och där är det ju så att Jesus själv bekräftar den här ordningen som vi nu ska ta upp med Israel. Han säger att templet ska förstöras. Och det kan vi se i Matteus 24, 1-2. När Jesus lämnade templet och var på väg ut kom hans lärjungar fram och visade honom tempelbyggnaden. Men han sa till dem: ni ser allt detta. Amen, säger jag er. Här ska inte lämnas sten på sten, utan allt ska brytas ner. Ja, det var ju precis vad som skedde, ja. Och så står det att man ska föras bort till alla folk. Och det kan du se i Lukas 21, 24. De ska falla för svärdsägg och föras bort som fångar till alla hedna folk. Jerusalem kommer att bli betrampat av hedningarna tills hedningarnas tider är fullbordat. Och det var ju vad som hände då. Hedningarnas tider är slut när Israel intog Jerusalem 1967. Och så säger han något märkligt här. Han säger att i Lukas 21:29 så kommer vi fram till det med fikonträdet då. Han gav dem en liknelse: se på fikonträdet och på alla andra träd. Så snart ni ser att det knoppas förstår ni av er själva att sommaren är nära. När ni ser allt detta sker, så vet ni på samma sätt att Guds rike är nära. Amen, säger jag er. Detta släkte skall inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgås, men mina ord eller Guds rådslut skall inte förgå. Och här har vi ju en intressant sak, för här talar han ju om att hans rådslut inte ska förgås. Och det var ju det som han sa att tecken skulle visa sig i solen och månen. För semeion i Lukas 21:25. Det betyder egentligen tecken på Guds rådslut. Därför är det ju jätteintressant att när Israel fick landet så kom tecken i himlen och bekräftade det, både det som hände 48 och det som hände 67. Men det kommer snart på nästa bild då. Kan jag läsa upp där Lukas 21:25, det står det: tecken, semeion, alltså bekräftande tecken på Guds rådslut, ska visa sig i solen, i månen och i stjärnorna. Och där det står stjärnorna där, så står det astron på grekiska. Och det betyder ju planeter och stjärnor och kometer och allt det här som rör sig i himlen. Och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån, som orsakas av de fyra vindarna förstås. Och då är vi klara med trean, och då går vi till bild fyra. Ja, jag kan säga det att bild 5 också är med på den här då, sen när vi har bildvisningen. Första Mosebok 1:14, så står det: och Gud sa, var det på himlens fäste ljus som skiljer dagen från natten, och var de till tecken och till att utmärka särskilda tider, dagar och år. Där det står tecken här, så är det det hebreiska ordet åt. Det är ett spännande ord. Man kan säga att det betyder en signal. Och särskilda tider, det här, det är det hebreiska ordet moed. Och det betyder alltså en bestämd tid av Gud för ett möte. Det har alltså med de judiska festerna att göra. Och då vet vi att det är månen som bestämmer dem när de ska komma. För Israel, de har alltså månen som sin tid, så att säga. Och ni vet att hedningarna, de har ju solen som sin tid. Därför tror jag att tecken i månen är Guds handlande med Israel i sitt rådslut. Och tecken i solen, tror jag, är Guds handlande med hedningarna i sitt rådslut. Och vi vet ju det var Guds rådslut som skulle bekräftas av måne då skulle vara. Va? Jo, det var ju det att man skulle inte ha något tempel och man skulle fördrivas till alla folk. Men man skulle vända tillbaka igen till sitt eget land. Och då säger Gud så här: när det sker, då kommer jag ge tecken i solen och i månen och i stjärnorna. Semeion, det betyder alltså att Guds rådslut sker. Och då ska vi se om det stämmer då. 1948 fick ju man ju landet tillbaka. Och 1949 och 1950 så kom det någonting som vi kallar för, eller man kallar för, en tetrad. En tetrad. Det är alltså fyra fulla månförmörkelser i rad. Och dessa inträffade på Israels vår- och höstfester, både 49 och 50. Och det här är ganska unikt, får jag lov att säga. Det är då solen, alltså, eller månen, blir röd. Så Gud bekräftade sitt eget rådslut genom att låta det bli en tetrad på Israels högtidsdagar, på vår och på höst. Och som om inte det räckte då, så hände samma sak 1967 när Gud lät dem inta Jerusalem. Då kom en tetrad, fyra fulla månförmörkelser där månen blir illröd på Israels vår- och höstfester 1968 och 1969. Det var ju det här Mark Bilds kom på när han såg på NASAs hemsida, när han såg de judiska högtiderna och dessa månförmörkelser som skedde. Och då kan man ju undra, när skedde de här månförmörkelserna på Israels helgdagar då, om man går tillbaka i tiden? Jo, inte förrän 1492 hittar vi det här igen. Och vi vet att det var då judarna drevs ut från Spanien. Då kom det en tetrad igen på påsk- och lövhyddohögtid. På ett helt år alltså. Fyra stycken i rad. Så vi ser att det här fenomenet är knutet direkt till det judiska folket. Och därmed också till Guds församling, vill jag lov att säga också. För det är alltid dubbelt det här. Och ska man titta då framåt igen. Det kommer att hända 2014 och 2015 igen. Och det är väl intressant. Att se då att efter 2014 och 2015 så händer det ingen mer gång på hela detta århundrade. Alltså sol, Gud ska visa tecken i, på sitt rådslut i solen, månen och stjärnorna. Och det har han i. Det är bild nummer 6 och det gäller ju alltså NASAs karta som man kan gå in på webben och titta. När det gäller dessa månförmörkelser och solförmörkelser, då kan man se att det fantastiska sker, att det blir en total månförmörkelse här framöver 2014 och 2015. Och det blir den 15 april 2014, det under påsken. Och sen blir det den 8 oktober 2014, det är alltså under lövhyddohögtiden. Det inträffar 2015 den 4 april under påsken och den 2015 i september den 28 som det är lövhyddohögtid. Och det här kallas för en tetrad, alltså det är fyra stycken fulla månförmörkelser, alltså i rad här. Och de inträffar då inom ett år, alltså de inträffar då under judarnas vår- och höstfester. Och 2015 avslutar dessutom en årsvecka då som det är alltså ett sabbatsår 2015. Som om inte det vore nog så är 2015 enligt många beräkningar också ett jubelår. Då vet ni, då ska basuner ljuda och så vidare. Det är fantastiskt att Gud som har satt allting i himlen för fram alla de här planeterna och kometerna och allt har gjort det redan innan den här världen skapades. Så ingen kan ju mixtra med måne och sol. De visar exakt. Det är fantastiskt. Alltså det kommer en tetrad under 2014 och 2015. Sen sker det inte mer på detta århundrade en gång. Kommer det ingen mer. Och vi sa förut att tider och stunder, det var ju första Mosebok 1:14, då skulle Gud visa tecken på sitt rådslut alltså. Och tider och stunder här i första Thessalonikerbrevet 4:15 kan vi ta och titta på. Första Tess 4:15. Det handlar om Jesu tillkommelse. Men vi hoppar till 5:1. Första Tess 5:1. Där står det. Om tider och stunder härför, bröder, behöver vi inte skriva till er. Där står det alltså Kairos och Kronos. Eller Kronos och Kairos. Och det betyder att de här, Kronos är en löpande tid. Och Kairos är bestämda stunder på den här löpande tiden. Det är ju alltså Gud som har fastställt. Och då blir det intressant att i Apostlagärningarna 1. Ni vet när de kommer till Jesus och frågar. Skall du nu i denna tid upprätta riket åt Israel? Och då svarar Herren något intressant. Han säger så här. Apostlagärningarna 1, 6 och 7. När de nu var församlade frågade de honom, Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem, det är inte er sak att veta vilka tider och stunder som fadern i sin makt har fastställt. Det tycker jag är intressant att Gud har alltså fastställt tider och stunder. Och vi läste ju i Lukas 21:25 att ordet semeion där för att man ska visa tecken i himlen, alltså i solen och månen och stjärnorna, det handlar just om rådslut. Så här kan vi se att när rådslutet är inne att upprätta Israel, då ska Gud visa tecken i solen, månen och stjärnorna. Och det gjorde han ju då 48 och 67. Och frågan är om den här tetraden då 2014 och 2015 pekar fram emot den sista basunens ljud. Ja, det vet vi inte till 100%, men vi vet i alla fall att tiden är nära, för det ser vi på allting som börjar röra på sig här. Och ska du nu i denna tid upprätta riket åt Israel? Och vi sa ju förut att det har mycket med sol och måne och det här att göra. Och jag vill ytterligare förstärka det genom att ta er med till en liten profet som heter Joel. Han är inte så liten, men själva boken är liten, så han kan vara svår att hitta ibland. Så vi går på detta. Ska du nu i denna tid upprätta riket till Israel? Och det vet vi ju att det ska han ju göra till slut, riket till Israel. Så vi läser ifrån Joelsbokens andra kapitel, vers 30 läser vi ifrån, och sen tar vi till 3:1 då. Så ska vi se här. Och då ska vi se att vi kommer fram till detta med måne och sol igen. Det står det så här. 2:30, och jag ska låta tecken synas på himlen. Attesterande tecken alltså, att Guds rådslut går i fullbordan. På himlen och på jorden, blod, eld och rökmoln. Solen ska vändas i mörker och månen i blod. Och det är precis vad som händer på de här tetraderna. Månen vänds i blod. Innan Herrens dag kommer. Eller inför Herrens dag. Den stora och den fruktansvärda. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn, han ska bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem ska det finnas en räddad skara som Herren har sagt. Bland kvarlevan som Herren kallar. Och så går vi till kapitel 3 och börjar med vers 1. Så det börjar med ty. Och det hänvisar ju förstås tillbaka emot en upprättelse av Israel tydligen. Ty se i de dagarna och på den tiden när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap, då skall jag samla alla hedna folk. Och jag ska föra dem ner till Josafats dal. Och vi ser att det är direkt knutet till en massa tecken här i Joel 2:30. Det ska vara på himlen, ska det vara tecken. Det ska vara i solen och det ska vara i månen. Och så ser vi på marken här. Det ska vara något som ser ut som blod. Och så ska det vara tydligen en massa skogsbränder. Och nu har vi haft två olyckor här i rad. Den ena var ju oljan där nere, ni vet. Och det var massor som reagerade och sa att det ser ut som blod. Jajamän, det gör det. Det såg precis ut som blod. Och ännu mer, vi har fått många mejl här när folk har upptäckt den här dammkatastrofen nere i Ungern. Ni vet när det här sörjan som förgiftade stora städer flöt iväg. Och det var precis som en blodström. Det såg precis ut som blod. Samtidigt som vi ser hur bränder sprider ut sig över hela jorden. Så det är tidstecken som sker framför våra ögon. Och vi ser hur länderna drar ihop sig där i militärförbund. Och Ryssland och Iran och alla möjliga gaddar ihop sig. Och ni ser att klimatet blir hårdare och hårdare för Israel. Och för dem som tror att Jesus Kristus är enda vägen till Gud. Ja, att tro att han är bara en väg, det går ju bra, ser ni ju. För de samlar ju alla möjliga religioner nu. Det går bra, men att säga att Jesus Kristus, han är enda vägen till Gud. Ja, det är tufft att säga snart. David Wilkerson, han är ju ganska känd förkunnare. Han hörde vi predika en gång i Jesaja bok. Och där säger han något väldigt intressant. Han tar oss med till Jesaja 30. Där säger han att, 38 där. Så skriver han, det här finns på våran sida också. När han profeterade över pingströrelsen i Amerika så tror jag han tar upp det här. Då står det så här, gå nu och skriv detta på en tavla inför dem och teckna upp det i en bok så att det bevaras för kommande dagar. Alltid och för evigt. Där det står kommande dagar där. Där står det här ordet igen som betyder sista tiden eller sista dagarna. Det står Asharon. Asharon Yom, alltså den avslutande tiden. Så vi ser hur en profetia kan uppfyllas gång på gång ända tills den uppfylls här i stort. Och då är ju den stora uppfyllelsen av alla de här profetierna, den kallas ju för Herrens dag eller avslutningen av denna tidsålder. Och vi vet då av profetierna att Israel skulle församlas. 1948 skedde ju det, och Gud gav tecken i solen och i månen och i stjärnorna. Nu var det ju i månen som det skedde då, både 49-50 och 68 och 69. Då kom det ju fyra stycken månförmörkelser i rad som skedde alltså på Israels festdagar, både våren och på hösten. Det är ganska unikt det här. Då hände det. Och går vi då till Jesaja 29 så får vi en profetisk bild, eftersom David Wilkerson säger att Jesaja 28, 29 och 30 hör ihop. Vi vet att vi är i den sista dagarna. Och vi har redan tagit upp för er att i de sista dagarna så ska Herren alltså ge tecken på sitt rådslut. När det gäller Israel så ska han göra det i månen, har vi ju förstått, va? Det har vi ju kollat här. Om vi tittar på Jerusalem här så ska vi se en sak då. 29:1. Ve dig Ariel. Ariel, staden där David slog upp sitt läger. Lägg år till år och låt högtiderna fullborda sitt kretslopp. Om man nu tror då som vi tror här att 1948 började den sista generationen. Om man tror då att en generation här i de här studierna då är 70 år. Sen vet vi att den ska kapas, för det står att ändens tid ska vara avkortad. Så vi vet inte riktigt vart vi hamnar. Men därför är det intressant att vi har en sån här måntetrad här 2014-2015. När det är ett jubelår. Men vi vet också att där det gäller Jerusalem här så kommer solen här att förmörkas 3 år i rad. Och då gäller det alltså på Jerusalemdagen 2011, 2012 och 2013. Och ska du då samla, som det står här, lägg år till år och låt högtiderna fullborda sitt kretslopp. Om vi nu tar för givet då att 48 är en tid som gäller här för den sista tiden då när Gud ska göra tecknen och här. Sen lägger du ihop alla högtider som Israel har. Så måste du ju komma fram till det 50:e året, för det är ju det längsta då. Och då är det ju jubelår. Och då råkar ju det inträffa mitt i de här månförmörkelserna där. Så det här är ju ganska fantastiskt. Och då står det att Gud ska alltså samla ihop hedningarna här. För det är där det handlar om här. Det kommer att komma en fiende armé som drar emot Jerusalem i ändens tid. Så 2011, 2012, 2013 så ser vi solförmörkelser nästan på samma dag när man firar Jerusalemdagen. Och jag tror det här är väldigt profetiskt, för Jerusalemdagen, det gör man till åminnelse av att man tog Jerusalem och förenade Jerusalem under israelisk flagg alltså. Det kan inte vara en slump att det här med solförmörkelse som gäller att Gud församlar hedningarna emot Israel händer nu. Vi har ju sett det här 3 år i rad hur klimatet har vänt. Och nu händer det igen alltså. 2011, 2012, 2013 så kommer vi att se hur hedningarna vänder sig mer och mer och starkare både emot Jesu Kristi brud och emot Israel. Det får vi ta för givet, för det tror vi ska ske. Alla folk kommer att vändas. Vi kommer att bli hatade, står det, av alla folk. Och sen om du går till 29:11, jag sa ju förut här att jag tror att Daniels boken är den boken som är förseglad, som ska uppenbaras för dem, för hans brud som lever i ljuset i ändens tid. För då går du till vers 9 till 11 här då. 29, 9 till 11. Så tror vi där att det här Paulus hämtar sina bilder i första Thessalonikerbrevet. När han talar om, ni vet, att de som lever i ljuset och de som lever i mörkret och så vidare. För om du läser den här, hela det här kapitlet så ser du vad det här handlar om. Det handlar om den avfallna församlingen här och det handlar om Jerusalem då, som är så fullt av New Age bland annat. Häpna och förundras, stirra er blinda, jag var blinda. De är druckna men inte av vin, de raglar men inte av starka drycker. Ty Herren har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och siarna, era ledare. Och kolla nu i vers 11. all uppenbarelse för er har blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man en sån åt någon så kan han inte läsa den. Nej, den är öppen för dem som lever i ljuset här i ändens tid. Det är det det handlar om. Det handlar om att lammet i himlen ska öppna sigillen och vi kommer att få se och förstå vad det här handlar om. Älskade vänner, vi håller på och går emot slutet. Alltings fullkomliga fullbordan och Jesu Kristi tillkommelse. Bilden, bild nummer 7. Och där står det om Guds rådslut till hedningarna. Det skulle ju också bekräftas av tecken i solen, månen och i himlavärlden då. Och då i Sefania 3, vers 8 till 3 och 8 är ett väldigt viktigt och intressant bibelställe. För där står det vad Gud har tänkt med hedningarna i den sista generationen. Kom ihåg det, först ska Israel tillbaka till sitt land 1948. Man ska ha Jerusalem. Sen ska Gud handla med hedningarna och i Sefania 3:8 står det hur. Vänta därför på mig, och jag vill göra er uppmärksamma på att Sefania 3:8 här, det handlar faktiskt om Jerusalem också. Det handlar om Jerusalem också. Jag tror det också är en bild på en avfallen församling samtidigt. Den dom handlar om här. Vänta därför på mig, säger Herren, på den dag då jag står upp för att ta byte. Ty detta är mitt domslut, alltså hans rådslut. Jag ska förena folk och jag ska samla kungariken för att utgjuta över dem min förbittring, hela min vredes hetta. Ty av min nitälskans eld ska hela jorden förtäras. Och det kan vi se även i Jesaja 24, kan du se det. Men det som är intressant här är att det är Guds rådslut att förena folk och samla kungariken, eller kungar som det står i grundtexten här. Och det är huvuden och horn enligt Irwin Baxter. Alltså folk, länder är huvuden och konungar är horn. Och då blir det ju intressant att se vad som händer då i uppenbarelseboken 13. Ni ser när vindarna kommer där över det havet och odjuret står upp. Och det har ju både horn och det har huvuden. Så Gud alltså från 1948 kommer att samla ihop hedningarna. Det intressanta ordet som du kan hitta för hedningar är ordet, att ordet betyder en svärm av gräshoppor. Och då, det ser du ju ske i Joel till exempel, eller i Uppenbarelseboken 9, att ur det här hålet kommer ju en, ur röken kommer gräshoppor, står det. Han ska alltså samla folk, samla nationer, han ska samla huvuden och horn. Det är Guds rådslut och han ska visa tecken i solen på då, om min tolkning här är rätt, på att det sker. Och vi fortsätter här då i Zakaria 14. Då står det ännu en bild där då. Se, en dag ska komma, en Herrens dag, då man i dig ska utskifta byte, ty jag ska församla alla folk till strid mot Jerusalem. Staden ska intas och husen ska plundras och kvinnorna skändas, och hälften av folket i staden ska föras bort i fångenskap. Men återstoden därav ska inte bli utrotad ur staden, ty Herren ska dra ut. Där har du Jesu tillkommelse. Och han ska strida mot de folken som han stridde förr på drabbningens dag. Och han ska den dagen, tidsperioden alltså, stå med sina fötter på Oljeberget gentemot Jerusalem österut. Och Oljeberget ska rämna mitt i tu från öster och väster till en mycket stor dal. i det att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra därav emot söder. Och vi kan även se hur Gud församlar Gog i ändens tid. Och mönstret stämmer exakt. Hesekiel 38:39 så ska du få se hur horn och huvuden, och det jag har sagt med Israel, Guds rådslut med Israel, stämmer till 100% även i Hesekiel 38:39. Vi läser i Jesu namn 38:8. När lång tid har gått skall du bli uppbådad. Han talar om huvudet Gog. I kommande år skall du tåga in i ett land, Israel, som har då fått ro efter svärdet och vars folk då har blivit hopsamlat från många andra folk. Ja, upp till Israels berg som så länge låg öde, men vilkas folk då har blivit hämtad från de andra folken så att de alla bor i trygghet. Ja, vad var det vi sa? Punkt 1, Israels rådslut som har med månen att göra. Samla Israel i den sista generationen. Och den andra rådslutet med hedningar då, handlar ju om solen. Samla länder och kungar, alltså huvuden och horn. Här står i vers 38, så kommer det här ordet igen. Asharit Shane. Och det är precis samma sak som avslutningen av den löpande tiden. Och då vet vi att tiden avslutas när basunen ljuder. Gud skulle alltså visa tecken i solen och astronomiska tecken. Och han ska visa tecken i månen. Och vi vet av sammanhanget här att det handlar om de tecknen alltså. Det ska han göra från 1948 och fram till sin tillkommelse. Det är det det handlar om. Det här tecknen är för den sista generationen. Och Guds rådslut var alltså att först föra hem Israel till sitt land igen 48, och man skulle ta Jerusalem 67 enligt Guds rådslut. Gud gav tecken exakt på deras fester, och judiska tiden är ju, med festerna är ju, handlar ju om månen hela tiden. Nu har vi sett 2008, 2009 och 2010 en märklig solförmörkelse som skedde på exakt samma datum, den första i månaden Av. Och det är en speciell tid, för det handlar om att judarna sörjer alltså sitt tempel som blir förstörd, och man fastar och man ber, och jag tror att en direkt hänvisning här till fastan i Joels bok inför en fiende som ska komma attackerande. Det kan du också se om gräshoppor. Jag tror det är jätteprofetiskt det här som sker här alltså. Och vi sa ju nu att solen är en bild på att Gud kommer att församla hedningarna för att dra dem mot Harmageddon. Det är ju helt klart. Och det märkligaste är då att 2011, 2012 och 2013 så kommer det en solförmörkelse att ske precis eller dagen innan då Jerusalemdagen kommer. Och det är ju märkligt, för vi läste ju precis nu så här i Zakaria 14:1, ty jag ska församla alla folk till strid mot Jerusalem. Har vi sett vilken vändning som börjar ske? När 2008 var inne och den här kraschen kom i ekonomin, så har vi sett vad som har skett de tre senaste åren. Det är inte så populärt längre med Israel, i alla fall inte i USA och i FN, och heller inte kristen tro. Så ni ser att hela världen håller på att vänds emot både de kristna och emot Israel. Och 2011, 2012, 2013 så tror jag samma fenomen kommer att fortsätta. Så den som vill stå med Israel kommer att få lida, med andra ord. För jag tror avskiljningen redan har börjat. Ni vet att det inte är så populärt längre att stå för Israel i alla lägen. Men det ska vi göra om vi tror på Jesus som kommer därifrån. Nu gör ju inte de rätt i allt. Men ni förstår, det är samma ande. Det är samma ande. Det är en antikristlig ande bakom som hatar judarna. De hatar Jesus. Och det är där vi ser början på det här hatet som kommer upp. Emot församlingen och emot Jesus. Och emot Israel som folk. Och hedningarnas tider mäts alltså efter solen då. Semeion i Lukas 21-24. Och det betyder ju samma sak. Att det bekräftar ju Guds rådslut med hedningarna. Så Gud kommer att ge tecken för hedningarna i solen. Och genom astronomiska tecken i himlen. Vi får se om vi hinner ta upp de här astronomiska tecken här i slutet, eller också kan vi spela in det efteråt. Guds rådslut är alltså att samla ihop alla hedna folk och föra dem till strid i Mellanöstern. Och jag menar att tecken i solen är just det, tecken på att han för dem till Harmageddon. Låt oss först bara läsa broder Brian idag. För att han tar ju upp mycket profetiskt så här, och då skriver han då den 11/10 som jag spelar in det här då. Solana var den första att föreslå en palestinsk stat genom FNs säkerhetsråd. Nu ser det ut som om Frankrike säger att det finns en möjlighet att kunna göra det. Och ni vet att det här handlar om att man vill sätta in alltså internationella styrkor på Västbanken. Västbanken, ja, det står ju Matteus 24, varningar för de som bor i Västbanken. Men nu är det så här att Irvin Baxter, han har faktiskt varnat dem. Han har samlat in medel och skickat litteratur till varenda jude som bor på Västbanken. Det är helt fantastiskt. Och varnat dem för den här tiden som kommer nu då. Judarna som bor i Judén alltså, de innefattar ju också östra Jerusalem. Antikrist kommer att slå upp sina tält i Jerusalem, och det kommer att göras med internationella styrkor, skriver alltså broder Brian här. Och vi måste komma ihåg att FN och det internationella samfundet ser östra Jerusalem som en del av palestinskt territorium. Därför om FN tar över kontrollen av Västbanken för palestinierna, så inkluderar det östra Jerusalem, den heliga stad som Gud kallar judarnas hem. Så ni kan lita på att det håller på att hetta till här. Så de här tre solförmörkelserna som vi har på Jerusalem-dagen här framöver, det kommer att vara jätteprofetiskt alltså. Ska vi se vad vi var här. Jerusalem-dagen, ja. Zakaria 14, han ska församla alla folk mot Jerusalem. Vi sa att hedningar är en hebreiska ordet för hedning är en gräshoppssvärm. Och det är märkligt när du studerar Joels boken som handlar också om Herrens dag. Och vi kan faktiskt se hur profetierna går i uppfyllelse flera gånger genom Assyrien och genom det och det landet och genom Babylon. Och så här, för Gud är ju evig. Men så finns det något som han har skrivit dit, så vi förstår snart att det här handlar om den sista tiden. Bland annat så står det om att det här ska de berätta för nästa generation och nästa generation och nästa generation och så vidare. Till slut så kan du bara komma fram till den sista generationen här i Joels bok. Joel 1 så står det att berätta det här för dina barn och dina barnbarn och allt det här då, ända till deras barn, till ett kommande släkte. Där står ordet Asher, som även kan betyda det sista släktet, om jag förstår det här rätt. Men det är ju ändå, om du ser på sammanhanget, så står det ni som är druckna, och vers 5, och gråt där igen. Där ser vi en ekonomisk katastrof kommer, precis den som vi ser idag. Tillsammans med att hedningarna vänds mot Jerusalem här då, eller vänds mot Israel. En fiende kommer. En fiende församlar sig mot Israel samtidigt som det torkar i landet. Samtidigt som det är ekonomisk katastrof. Och är det inte det vi ser idag? Och då står det även där att i 2:30 så står det också att Gud ska låta tecken synas på himlen men även här på jorden. Och då står det blod, eld och rökmoln. Det är ju intressant ni som följer med på våra nyheter, för det har väl aldrig någonsin varit så mycket bränder som du har sett den senaste tiden. Och de har redan gjort undersökningar på detta. Och eftersom Herren här talar om en kvarleva här i 32 här, så förstår vi att det handlar om den sista avslutande tiden innan Jesus kommer. Och det är bra att göra sammanfattningar. Och det är precis vad bild 8 här handlar om. Alltså Guds rådslut med Israel var att samla ihop dem till den sista generationen. Och det såg vi 48, det råder ingen tvekan om det. För då kom det tecken på att Guds rådslut var inne i månen. 4 gånger där. 49 och 50 och 67 och 68. Sen står det att Guds rådslut med hedningarna var att samla dem och använda dem och döma dem. Det är Guds rådslut med hedningarna. Och det kan du se i Hesekiel 38 och 8 och så vidare. Att det mönstret stämmer precis, för att först ska Israel tillbaka till sitt land. Den sista generationen. Så kommer Gud efter det att för tidens avslutning samla horn och huvuden. För att dra ihop till tidsålderns avslutning. Och det säger ju Joels boken är ju den här domens dal. Den predikan har ni säkert kanske hört, ni som hör det här. Men lyssna på domens dal. Det handlar om en dom. Det handlar om en avskiljning på vilken sida vi vill stå på. Om vi vill stå på Guds sida eller om vi vill stå på nya världsordningens sida så småningom. Det är precis där det kommer att handla om. Men vi har tid att göra oss i ordning här, och vi kan ta och läsa då första Thessalonikerbrevet 5 igen där och 1. För där står det om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Det handlar alltså om Jesu tillkommelse. Och det står att tider och stunder har redan fadern bestämt. Och det skulle ju då visas genom tecken i himlen av Gud i Lukas 21:25 för den sista generationen som har alltså fått landet 48. Det här är härligt att läsa om. Jag blir så inspirerad. Herrens dag kommer alltså som en tjuv om natten. Och samma uttryck kan du hitta i Joels boken 1 och 15. Kan du hitta det? Joels boken 1 och 15. Då står det så här. Alltså det är den dag, den tidsperioden som avslutar allt detta. Och som gör att Jesus kommer och basunen ljuder. Där står det. Ve oss vilken dag. Ty Herrens dag är nära, som förödelse från den allsmäktige kommer den. Det där ordet förödelse där kan översättas som en rövare. Och då förstår vi att det är där Paulus har hämtat sitt uttryck. Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Jag vet att Mark Bilds har en jättefin bild på det här också, men vi ska gå efter vad grundtexten här säger. Att det kommer som en katastrof. Och det står det då i vers 3 här. Så står det om den katastrofen. När folk säger fred och trygghet så drabbas de av undergång. Där står katastrof. Precis samma ord som står i Joel 1 och 15. Så jag tror att det är den rätta uttydningen av det här bibelordet i alla fall. Vi som lever i ljuset alltså skall ju förstå när den här tiden är inne, så att vi kan söka framförallt ödmjukhet och söka Herren. Vi vet att Daniels bokens 12:e kapitel kapitel, eller 12, Daniel 12, talar om att Daniels boken är stängd ända tills den sista generationen. Från 48 och sen till basunen ljuder skall alltså Daniels boken öppnas för oss så vi förstår ändens tid, för de som alltså lever i ljuset. Och det säger ju först att Thessalonikerbrevet också samma sak. Och det ska ju Elvor berätta här om hästarna och det. Men det är samma sak som himlens fyra vindar. Det handlar alltså om dom. Det handlar om att Gud blåser problem på jorden. Globala problem. Och vi här då, i Sverige och i Danmark och överallt, vi ska ju lösa detta. Och vi samlar ihop oss. Och det ser du ju nu. Det är G20 och det är G7 och det är allting. Och Gud bara drar ihop människor. Och det var ju Sefanias budskap att här, att han profeterar att detta är mitt domslut i ändens tid. Alltså jag ska förena huvuden och jag ska samla kungariken. Och så ska jag döma dem. Och då ser du ju uppenbarelseboken 13 hur det står upp ett vilddjur här. Uppenbarelseboken 13, det där är det globala vilddjuret vi snart ska titta lite på. Det står så här: och jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet som hade 10 horn och 7 huvuden. Och på sina horn 10 kronor. På sina huvuden hädiska namn. Vilddjuret jag såg liknade en leopard och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och det här, om du fortsätter längre ner här, så ser du att det får råda i 42 månader. Det är alltså 3,5 år. Och det är samma sak som en tid, två tider och en halv